Nicky,
ja?
När du tänker på ensamhet, vad är liksom ditt förhållande till ensamhet?
Ja, men det är lite blandat måste jag säga.
Mm.
Jag är en person som alltid har varit behov av att ha egen tid.
Mm.
Och få ha framförallt lugn och ro runt omkring mig stundtals.
Ja.
Men samtidigt så har jag aldrig trivts att vara singel.
Ja, just det.
Jag tycker om att ha en relation och ha en partner som står mig väldigt nära.
Ja, men du, när du säger egen tid, att du har haft stort behov av det stundtals. Skulle du säga att du har behov av ganska mycket egen tid om du jämför med så här, din syster eller dina vänner eller sådär? Eller tror du att det är så här, ganska ungefär vad folk vill ha liksom generellt?
Det är väl alltid lite så att man anser sig själv vara lite mer speciell än alla andra. Så jag skulle väl kanske säga att jag eventuellt kräver lite mer ensamtid.
Ja, nej, men det där, jag tycker det är jättespännande för att man är så himla olika där.
Ja. Hej och välkomna till Relationellt med mig Nicky Amini.
Och mig Anna Bennick.
Vi pratar ju ensamhet här.
Ja.
I olika former.
I olika former ska vi ta oss an ensamheten idag.
Ja, men tillbaks till då mitt behov av ensamhet.
Ja.
Som sagt, jag trivs att vara i en relation. Och jag har alltid velat ha en partner.
Mm.
Och jag har ofta haft långa relationer. Sen liksom, ja vad är det, 17 års ålder.
Just det.
Jag trivs bra med det, men samtidigt så är jag då behov av att ibland få vara själv med mina tankar och bara liksom ha någon som inte jämt ska ställa en fråga eller behöva ens uppmärksamhet eller kräva upppassning. Och sen nu när jag blivit småbarnsförälder har ju det blivit ännu mer av en utmaning.
Mm.
Men jag tar de stunder jag får och jag uppskattar dem. Som i morse hade jag en 10-15 minuter där jag bara satt på balkongen och solen sken. Och jag bara drack min kopp kaffe och det kan räcka för att jag får liksom boosta för dagen.
Ja, det där är ju verkligen när man får barn tycker jag. Bara fånga de korta stunderna och se till att försöka njuta där. Men bara en till fråga för att jag är nyfiken.
Ja.
Dina pojkvänner du har haft genom åren då, har det blivit ett problem att du har behövt den här egen tiden? Alltså har de velat ha mer uppmärksamhet av dig eller tyckt att det har varit problematiskt på något vis?
Jag har inte riktigt reflekterat över det ur det här perspektivet tidigare.
Mm.
Men om jag bara liksom tänker igenom alla de relationerna, höll jag på att säga, lite snabbt.
Ja, det kommer ta lång tid det här.
Vi återkommer om några timmar. Nej, jag skojar. Så många är de inte. Men om jag tänker, jag har heller aldrig haft någon klängig kille.
Nej, just det.
Någon som är så liksom i behov av konstant uppmärksamhet och bekräftelse. Jag tror inte jag skulle klara av det.
Nej, just
om jag ska vara ärlig.
Så du har inte, det har inte krockat särskilt mycket?
Nej, men däremot tror jag med ålder och tid har jag blivit bättre att faktiskt prata om vad jag tänker och vad jag känner.
Just det.
Och det uppskattar jag väldigt mycket med min man Niklas idag. Att han tar sig alltid tid och lyssnar på mig. Och bollar och liksom känner in vad jag känner.
Mm.
Och på så sätt gör det ju att jag känner ju verkligen att jag får ut någonting av min relation.
Mm.
För en sak som vi kommer prata med om i det här avsnittet är ju också folk som lever i relationer men ändå känner sig ensamma.
Just det.
Jag har en bra balans. Jag är lite av en ensamvarg. Och behöver krypa in i mitt skal ibland. Men jag tror också ibland att det kan ha att göra med den bransch och det yrke jag har haft. Jag har alltid befunnit mig också på arbetsplatser där det är enormt mycket intryck. Det är mycket människor. Det har varit liksom, ja men, mycket som kan påverka ens tankar och liksom hela ens självbild också.
Just det.
Så jag har behövt distansera mig.
Ja.
Hur är du?
Alltså mitt förhållande till ensamhet är komplicerat, skulle det stå på Facebook. Väldigt komplicerat. Nej, men jag är jättedålig på att vara ensam. Eller jag ska inte säga att jag är det nu, för att jag har fått liksom lära mig att hantera det. Men jag har varit, och fortfarande är det liksom min ömma punkt eller min sårbarhet eller sådär, att vara ensam. Jag blir lätt rastlös. Jag känner mig lätt, såhär, vet inte något bra ord på svenska, men så här deconnected på något vis. Ja. Och jag känner igen mig i dig att jag alltid har varit i relationer. Jag har liksom varit kär sedan jag var 12. Jämt.
Härligt!
Liksom. Ja, och jobbigt när man också var olyckligt kär. Och ja. Så stod på en skoltoalett och övade på att kyssas på baksidan av handflatan. Nej. Och tänkte på så här den och den och hit och dit och så. Och aldrig fick kyssa de där killarna sen ändå. Det var ju väldigt sorgligt. Nej, men jag har alltså alltid varit liksom förälskad i min ungdom och alltid haft också relationer sedan jag var 15. Och känner igen också från jag var liten, när jag var barn, så där, att jag hade rätt svårt att vara ensam. Du vet, när det var sommarlov och så hade alla kompisar åkt iväg till olika landställen och det fanns inte så många kvar. Att jag stod, satt där och tittade ut genom fönstret och letade efter folk och var ute och cykla för att hitta någon liten själ som man kanske kunde leka med eller vara med. Och den där liksom, ja, men känslan av så här rastlöshet i ensamhet som har följt mig. Mm. Och i min skilsmässa för 9 år sedan så fick jag ju verkligen smaka på ensamheten. Liksom van vid att ha 3 barn på mig och en man och ett umgänge och allt sånt där. Liksom. Och sen varannan vecka så kom ju den där pappan då och skulle typ ha dem, tyckte han, halvtid. Vilket han ju förstås hade rätt till. Men minst de här gångerna när jag stod och vinkade så här på trappan, hej då, vi ses snart igen och det blir bra. Och sen så bara stängde jag dörren och gick in och storgrät för att jag kände mig så övergiven och bokade in saker med vänner varenda kväll. Och jag, även om det är 9 år sedan, jag är lite för gammal för att gå ut och äta och träffa folk varje dag i veckan. Jag jobbar ju ganska mycket. Så att den här egentiden och ensamheten, den behöver man ju också.
Ja.
Så att jag har verkligen fått träna och öva och ta mig an ensamheten. Kom igen då! Så boka hem, ensamma hemmakvällar och tända ljus och försöka övertala mig själv att det här är jättemysigt. Liksom.
Men du måste ändå anstränga dig för att klara av att vara ensam. Ja, låter det som?
Ja, och det, nu är det lite bättre. Nu kan jag verkligen uppskatta ibland en helt ensam kväll hemma. Nu bor mina tjejer hos mig lite mer. Ja, men nästan helt sådär. Och jag är ju omgift också. Så nu har jag folk igen. Och jag kan verkligen uppskatta en och annan kväll. Men det är inte jag och ensamheten. Nej. Vi är liksom inte jättebundis.
Det känns också som att samhället och de normer och strukturer som finns, det utgår ju från att alla ska leva i en relation.
Ja.
Och så ska man skapa en familj och ha barn.
Ja, det är det rättaste sättet att leva.
Ja, och det kan ju också då vara det som orsakar att man kanske upplever ensamheten som negativ.
Ja, och jag tror verkligen att du sätter fingret på något där. Att ensamhet kan bli ett problem utifrån hur normerna ser ut. Inte utifrån hur mitt behov egentligen ser ut.
Även om man inte har en relation så kan det ju också vara så att man inte har så mycket vänner att umgås med.
Ja.
Allt sånt, det känns ju som det normala. Att man ska leva i en relation och man ska ha ett bra socialt umgänge. Och ska ha kollegor som man trivs och kommer överens med. Så här. Allt utanför det, då är det ju någonting som är fel och att man då känner sig ensam. Om man känner sig utanför. Ja, om man inte har det som alla andra anser att...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nu ska du ha. Det är klart att så här, jag kanske också har ställt frågan till mina vänner som är i min ålder idag. Lite äldre kanske. Och de inte har någon partner.
Och, vad har du ställt för frågor?
Ja, men liksom så här, men vill du inte träffa någon? Eller vill du leva själv? Eller, och så här, jag vet ju aldrig vad som är rätt eller fel eller hur man ska prata om det. För jag vill ju inte heller låta dömande.
Nej, just det.
Men jag kanske ändå upplever att vi är ju vänner och det är ändå någonting man kan prata om man vill. De kanske inte vill det. Då får de säga till
men precis,
mig.
Men jag tror ju väl det att om man ställer frågor och utifrån omtanke vill veta hur trivs du på det här sättet som du lever nu?
Ja.
Eller tänker du något annat så småningom eller så?
Mm.
Då är det ju, då har man ju undvikit risk ganska mycket tror jag. Att göra illa någon eller att låta dömande.
Mm.
Men det är ju de som väljer att leva på andra sätt får ju oftast väldigt många andra åsikter och just det som du säger, dömanden på sig för att man har valt att leva på ett annat vis.
Men är det för att man avviker från normen?
Ja, jag tror att det är det. Det är liksom inte riktigt så det ska vara. Då blir det lite otryggt i leden och då behöver man berätta hur det egentligen ska vara och så vidare.
Mm.
Vi är ganska snäva, vi människor som art, när det kommer till det som är annorlunda och olika och tolerans och acceptans och nyfikenhet och sådär. Det blir ofta så här, ha, nej men så där skulle man ju inte göra. Mm. Alltså, konstiga är vi.
Ja, nej, men för det finns ju som sagt då ofrivillig ensamhet också.
Mm.
Oavsett om det är form av vänskap eller då en relation, att ha någon att dela och leva sitt liv med.
Mm.
Och jag kan ju bara liksom tänka mig att det måste ju vara en enorm påfrestning och också uppleva att man ändå försöker om man så gärna vill. Men man hittar inte någon.
Nej, det är ju ett hemskt tillstånd att vara i. Just den där ensamheten som man inte kan välja bort.
Mm.
Nu när vi pratade om att man kan välja och välja bort. Och ibland väljer man ensamheten, men man kan alltid liksom röra sig tillbaka till sin flock. Men när inte det finns någon flock. Vi blir ju till slut sjuka utav det. Vi är ju flockdjur. Det låter som en gammal så här floskel och savannen jämförelse och så här. Men det är så. Vi ser det. Vi mår jättedåligt vi människor om vi vill befinna oss i ett sammanhang. Vilket är ett av de mest grundläggande behoven som vi har. Alltså vi behöver ju mat, vi behöver sömn, vi behöver röra på oss och vi behöver social samvaro. Sen är det ett spektrum förstås där vi alla behöver olika mycket samvaro som sagt. Men vi behöver ha någon sorts tillhörighet till andra. Det är så ett av våra basic needs. Och när det inte går att få bli tillfredsställd där så vi blir väldigt påverkade negativt och illa däran med tiden.
Om man vill ha den samhörigheten.
Ja, exakt.
För som sagt, det finns ju de som då väljer bort den.
Verkligen.
Och då påverkas man inte negativt av det.
Nej, det gör man absolut inte. Utan det handlar om att nu behöver jag fylla på av det här grundläggande behovet. Och det går inte.
Mm.
Och det går inte imorgon heller. Och inte nästa vecka. Och inte nästa månad. Inte efter sommaren. Och inte på julafton.
Nej.
Och så fortsätter det på det där viset. Det är då vi till slut blir ganska illa däran.
Mm. Ja, men det är som sagt ett ämne som berör många.
Mm.
Och det finns ju olika infallsvinklar och aspekter kring just då ensamhet och relationer. Som vi också har fått lyssna frågor på. Här är första frågan.
Mm.
Jag och min man har ett barn som snart är 1 år. Trots att jag har ett barn ständigt på mig. Och även min man jobbar rätt mycket hemifrån i och med corona, känner jag mig så himla ensam. Ensam med pysslandet av vårt barn, ensam med kanske oro kring något som gäller henne eller funderingar på hur vi ska göra med boende, semester. Alltså det kan vara stort och smått. Vet att han jobbar mycket och han är en bra pappa när han väl tar sig tiden. Men varför den här känslan att jag är övergiven?
Jag får ju massor med följdfrågor i huvudet om hur har man känt sig ensam och övergiven tidigare. Är det en känsla som väcks lätt och sådär. Men det behöver ju inte bara handla om det. Utan det kan ju också handla om hur man faktiskt har det i sin relation. Så hur kan man leva tillsammans med någon och fysiskt ha mycket tid ihop. Alltså vara nära varandra. Men ändå känna den här övergivenheten och ensamheten. Och då hamnar jag tillbaks lite igen i de där våra liksom grundläggande behov som människor. Och att en av dem är just den sociala samvaron. Men den sociala samvaron handlar ju inte bara om att det ska finnas en annan människa around. Liksom, utan den där samvaron behöver ju innehålla vissa komponenter. Vilket den ofta gör i våra närmaste relationer. Där är vi ju trygga och känner oss sedda och vi känner oss förstådda och så. Och det är ju det som är själva kärnan i social samvaro, att vi känner samhörighet, tillhörighet, närvaro av varandra och den andra. Så det räcker ju inte att man har folk nära in på sig bara, utan jag är omtyckt, jag får uppmärksamhet, jag är sedd, jag känner mig förstådd, jag känner en sorts hemmakänsla. Och det är ju allt det som vi mår bra av och som också minskar oro och ensamhetskänslor. Mm. Så hur närvarande är de här personerna i sin relation? Och hon som känner sig ensam, det kanske är hennes partner då som är lite, ja, men deconnected, eller vad man säger. Mm. Att han är hemma, men han kanske jobbar, han kanske går och tänker på annat. Ställer han frågor till henne om hur hon mår, hur dagen har varit? Pratar de med varandra om annat än bara, ja, men tar du henne så tar jag disken och så.
Mm.
Så finns den där närvaron.
Jag uppfattar frågan som att det här också då är deras första barn. Mm. Och det är första året.
Ja.
Och det är ju en väldigt liksom påfrestande tid. Så det kan ju också vara så att det har blivit en stor omställning och nu finns det här barnet, och på det att man kanske inte heller riktigt har haft tid att landa i sin vardag.
Just det.
Med liksom den nya konstellationen och den nya familjen.
Ja, och sen så ett barn som man har ständigt på sig och på sin kropp i stort sett ger ju också mycket fysisk närhet och även liksom närvarotid förstås. Men det är ju ingen liksom jämlik relation riktigt. Nej. Utan ett litet barn som man tar hand om, som man behöver tillgodose behov och fixa och dona med. Men det är ju inte allt man behöver i en relation som vuxen. Utan som vuxen behöver man ju också, ja, men vuxensamtalen och den typen av umgänge och närvaro. Och det kan man inte få från ett litet barn.
Nej,
man får massor ifrån ett litet barn, men inte det.
Nej.
Inte bli liksom omhändertagen tillbaka.
Jag kan ju relatera till den här frågan på så sätt att liksom hur man själv känner sig som småbarnsförälder, och det är ju väldigt individuellt, men jag är ju också väldigt slut i huvudet när min lilla dotter till slut har somnat. Då vill man ju ibland bara få sitta och vara för sig själv en stund eller bara titta på en tv-serie och inte riktigt interagera med varandra.
Nej, men verkligen.
Som sagt, det här är ju någonting som hon upplever. Men jag får inte intrycket av att hon har pratat med sin man om det.
Nej, det verkar inte riktigt så. I alla fall framgår ju inte det utan
i frågan. Nej.
Utan hon frågar varför den här känslan att jag är övergiven och, och känner mig ensam.
Är det ett bra steg att ta upp sådana känslor med sin partner?
Ja, det tycker jag verkligen att man kan göra. Och återigen, så där, inte på ett anklagande vis.
Nej.
Utan bara beskriver, jag känner mig så här och jag vet inte riktigt varför. Och kan vi hjälpas åt att fundera på vad det kan bero på?
Mm.
Det kan ju vara så att man bara behöver ändra några saker i sin relation för att den här känslan ska minska.
Mm.
Det kan ju också finnas en sårbarhet, har man känt sig ensam när man var mindre, har man varit övergiven i andra viktiga relationer, är det någonting sånt som växer upp? Det har vi ju ingen aning om här. Men ganska ofta så kan man ju hitta lite information om man tittar på den relationen man är i.
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi gå vidare till nästa lyssnarfråga?
Mm.
Den går så här. Jag har inte så många vänner, men har begravt mig i jobbet de senaste åren. Det är också där jag träffar folk, deltar i möten med andra, etc. Nu har vi jobbat hemma snart ett år och jag har aldrig varit så här ensam. Samtidigt är det ingenting man bara berättar. Jag skäms väldigt mycket över att jag känner mig så här. Hur kan det här hanteras? Jag känner mig helt deppig och saknar mening med det jag gör.
Ja, gud, det fattar jag verkligen. Jag tror många känner igen sig i det här senaste året, inte minst. Det här är ju en jättevanlig story som jag hör ofta. Fler än man kan tro har ju sitt huvudsakliga umgänge på jobbet. Det är där man lägger sin kraft, energi, man får motivation, man känner att man gör roliga grejer ihop och så känner man gemenskap också med andra, med sina kollegor som också tycker att samma saker är roliga som jag tycker. Så det är inte konstigt att det här är deppigt och tyst och ensamt. Det finns massor av saker som den här personen som har skrivit in kan göra. Men det första måste vara att bryta den här tystnaden. Det här är ju visst någonting som man berättar. Jag tänkte verkligen på det. Jag föreläser just nu på ganska många olika arbetsplatser om hur det här läget kan hanteras på bästa sätt. Jag menar nu under coronaåret som har gått och hemarbetet och vad det gör med oss människor och struktur och social samvaro och sådär. Och hur vi påverkas på olika vis där förstås. Där handlar det ju ofta om att få fatt i vilka det är som inte har det så bra i hemarbetet. Och igår faktiskt så utbildade jag ett gäng chefer, marknadschefer, där vi hade jättespännande diskussioner och pratade om olika sätt att få medarbetare att berätta om hur de har det. Man kan använda olika verktyg för att snappa upp signaler och så vidare. Men en sak är ju faktiskt också att alla vi individer har ett eget ansvar att tala om när någonting inte fungerar så bra längre. Vilket den här personen inte har gjort. Nej. Och det är så himla vanligt för att man skäms över att man känner sig ensam då. Men det blir väldigt svårt att veta för omgivningen om man inte säger någonting alls. Små saker kan man göra som kommer göra skillnad. Och ett tycker jag är att man ska prata med sin chef.
Mm.
Och om man inte har någon relation alls eller ingen vidare bra relation till sin chef och det är uteslutet, så kan man kanske vända sig till en kollega i alla fall och bara berätta, så här känns det just nu, jag håller på tappa all min motivation, jag känner mig jättedeppig här hemma, vad gör du, hur gör ni, vad kan man göra och så vidare, och så får man lite hjälp med problemlösningen.
Det är intressant, för det är oftast det att man vågar inte prata om vad man känner eller vågar inte säga vad man egentligen tycker. Men nästan alltid när jag faktiskt har vågat uttrycka mina känslor eller mina åsikter, så har det alltid varit att personen som jag pratar med har sagt, jag har exakt samma känslor, jag har tänkt likadant, jag tycker som du, eller jag kände också så då och då. Så man får, det finns alltid en igenkänning, och det kan ju vara ibland bara också det man behöver. Det kan ju vara så befriande att också få höra att någon annan upplever samma sak som dig.
Snacka om att minska känslan av ensamhet egentligen. Alltså att man är inte ensam om att känna sig ensam.
Ja, och det jag menar är egentligen att jag tror att så här, om man bara faktiskt skulle våga prata om hur man känner, så tror jag inte bara att man skulle må bättre, men man skulle också snabbt inse att så här, man är inte ensam i de känslorna.
Nej, verkligen inte. Och dessutom så brukar ju de flesta människor var välvilligt inställda. Att om man berättar att jag tycker det är så tråkigt hemma och jag har mina flesta sociala kontakter med kollegor på jobbet och så kan man ju problemlösa kring det. Kan man ses en gång i veckan och äta lunch ute och gå ut i promenader. Det går ju kanske cykla till någon eller och ta bilen till någon eller så. Man kan ha lite walk and talk möten, man kan ha digitala fika pauser, gemensamma pauser på under dagen där man dricker kaffe och ses på Teams eller Zoom eller något sånt där. Det finns ju massa små saker man kan göra så att dagen blir lite mindre ensam och tyst.
Ja.
Och sen vet jag ju att det här är ju någonting som alla organisationer och ledare sliter med. Att förstå vilka är det som far mer illa hemma. Vilka är det som behöver extra stöd i de här frågorna. Men då måste man ju berätta.
Det är ju dags för forskningskollen.
Gud vad roligt.
Vad har du hittat för spännande den här gången, Anna?
Jag hittade faktiskt en spännande studie från 2018. Alltså ens partner eller partners är ju ofta så ganska primär, alltså en viktig källa till socialt stöd. Och det är ju någonting som minskar den här ensamhetskänslan. Precis som vi var inne på tidigare, att bli sedd, att någon fattar, att någon frågar hur är det fatt mellan varven. Och i den här studien som jag hittat så visar det sig att partners är ganska bra på att fånga upp om man är väldigt glad eller väldigt arg, alltså de här intensiva känslouttrycken. Men det går sämre när vi ska lägga till känslor som ledsamhet, lite ensamhet eller när man bara känner sig, du vet, oglad, lite låg. Där är vi inte alls lika känsliga instrument. Det som var roligt i den här studien var också, och det har visat sig i andra studier, att man ofta tänker sig att partnern har samma sinnesstämning som jag själv har.
Ja.
Fast det inte alls är så. Men de här relations- och familjepsykologerna har upptäckt då att när det gäller den här mer naturliga ebben och floden av känslor, så plockar partners alltså inte upp de förändringarna så väl. Och det är väl inte så konstigt att vi ibland missar hur den andra sinnesstämning är, och inte heller någon större fara. Men när det kommer till den här känslan av att vara ensam, så kan det vara just här som skon klämmer. Åtminstone om det är så här ofta. Att en partner aldrig plockar upp om man är lite låg eller lite hängig och så vidare. Mm. För då blir det ganska många missade tillfällen att också vara just ett stöd. Så att just det där att ganska ofta missa de små förändringarna i sinnesstämning är inte bra för en relation. Och jag tror att det är just i det där som en känsla av ensamhet kan växa sig ganska stark.
Så går vi vidare till sista lyssnarfrågan. Den går så här. Hej, jag har valt att leva utan en relation. Jag har haft svårt att ha långa relationer och längtar inte efter barn. Ni skulle prata om ensamhet i nästa avsnitt, och jag undrar om det stämmer som en del säger att jag kommer ångra mig om jag inte skaffar familj och blir alldeles ensam för resten av livet. Har ingen längtan efter stabil partner, och jag är ändå en bit över 35. Känner mig nöjd med några vänner och mina intressen, men blir stressad över omgivningens åsikter och kommentarer. Borde jag tänka om? Kommer jag ångra mig sen på ålderns höst?
Alltså så fort någon väljer att leva utanför relationsnormerna så händer det här. Man får 1000 åsikter om vad som är fel med det, hur dåligt det eventuellt kommer bli och så vidare. Alltså jag har vänner faktiskt som har valt att leva barnfria. Mm. Alltså inga barn vill de ha. Och det slutar ju aldrig komma kommentarer om precis detsamma där. Hur man kommer ångra sig sen, hur ensam man kommer bli. Och också sådana liksom fördomar om att man är egoistisk som väljer att inte skaffa barn och bryr sig för mycket om sin egen tid. Och sådana helt befängda.
Va? Vadå, som att det, liksom, man måste skaffa barn?
Ja, och att annars är man lite lat och lite egoistisk som bara tänker på sig själv. Men det är ju superegoistiskt att skaffa barn också. Ja. Det gör man ju för att man vill.
Ja.
Alltså, jag förstår inte frågan. Men det här berättar de återkommande hela tiden. Och nu är de 50. De har ju fortfarande inte ångrat sig.
Så, de kan få sådana här åsikter och frågor fortfarande.
Oh ja, massor med gånger. Jaha, hur tänkte ni då? Men hur ska det bli när ni blir gamla? Vem ska hjälpa till då? Tänk om någon av er går bort och den andra. Då finns det inga barn som kan komma.
Men gud.
Sådär. Jag menar, tillbaka till den här frågan. Det går ju inte att skaffa stabil partner och familj och ett gäng ungar för att man eventuellt kommer känna sig ensam om 50 år.
Nej.
Alltså det är ju helt befängt. Och så är det också så här. En del personer känner ingen längtan att skaffa familj eller ha en stabil, lång relation.
Mm.
Ingenting alls känner man för det. Och inte heller leva då i någon sorts kärnfamilj. One size does not fit all.
Nej men verkligen. Men jag tänker också så här, det är klart att alltså när jag var 30, då var jag, hade någon frågat vill ha barn, jag hade inte garanterat svarat ja på den frågan.
Nej.
Jag kände mig lite ambivalent och osäker på om jag vill ha barn eller inte. Men sen när jag började närma mig 35, började den känslan bli starkare.
Mm.
Och jag ville ha barn.
Ja.
Så det kan ju absolut vara så att det man känner här och nu inte kommer vara detsamma som man känner om 5 år.
Precis.
Då kanske man ändrar sig helt.
Ja.
Men det är väl också det som är det komplexa med livet. Att så här, man måste ju på något sätt balansera livet nu, idag, och den närmsta tiden med framtiden hela tiden. Och det skapar ju liksom en stress och oro och så vidare och påfrestning. Men man vet ju aldrig, och då är liksom, det är väl frågan så här, vad är viktigast? Det är viktigast att man mår bra här och nu och gör som man tycker och tänker själv? Eller ska man alltid ha liksom det här långsiktiga tänket? För jag menar, man vet ju ens aldrig hur länge man kommer leva.
Nej, men man vet inte det. Och det är svårt att ha ett långsiktigt tänk när vi inte vet så himla mycket om framtiden. Så det man kan göra, och särskilt i så här stora viktiga frågor, det är ju att basera sina beslut på hur det känns just nu.
Mm.
Och så fort man lever utanför normer så behöver man ju fundera ganska många extra varv.
Ja.
Inte minst för att man får såna här frågor hela tiden. Så att man behöver hålla på och marinera hur man önskar och tänker och vill. Och det är väl precis som du säger, det kan ju ändras. Men jag tror att den här kvinnan kan ju inte göra så mycket annat än att känna sig trygg med att den här känslan, den stämmer just nu. Och så får hon utvärdera den då och då och se om det fortfarande stämmer. Och det är klart att det är svårt att komma på att man vill ha barn när man är 52. Men om man verkligen inte vill ha barn när man är 35 och 40 och 45, då måste man ju lyssna på det.
Mm. Men jag tycker ändå det är intressant att vi som människor är så snabba med att föra över våra egna tankar och åsikter på andra människor. Det är ändå ett rätt märkligt beteende.
Ja, ibland tänker jag att det är det faktum att vi blir lite provocerade. Vadå, ska inte ni ha barn och hålla på och resa och ha tid? Och
blir man avundsjuk egentligen?
Ja, men lite så kanske. Vi som har hållit på slitigt och varit uppe på nätterna och haft liksom vintersjuka kräkningar i tre ungar hos en själv och krypit runt på golvet och känt sig som att man gärna kan få dö nu.
Men det är ju alltid den här normen, för jag menar, det tar ju inte slut. Det kan ju vara att man har skaffat barn men man har inte gift sig. Ja. Då är det så här, ska ni inte gifta er?
Ja.
Eller så har man gift sig och skaffat barn och har ett barn, och då kommer frågan, ska ni inte ha ett till barn? Det är så bra med syskon.
Ja.
Så det är liksom, det är ju alltid som sagt den här normen som hänger över alla, och alla ska hela tiden utgå ifrån den. Och föra över liksom egna tankar och åsikter på liksom folk man har i sin omgivning. Jag tycker det är märkligt.
Det skulle vara lättare att fatta de här besluten om omgivningen kunde mer förhålla sig just nyfiket snarare än dömande. Aha, hur tänkte ni då? Okej. Och så här, var lyxigt att träffa en partner som känner likadant.
Ja, ja, men vi börjar närma oss slutet av avsnittet.
Japp.
Då brukar vi alltid summera.
Ja. Jag tänkte bara egentligen några sådär korta tips på om man känner sig för ensam och vill bryta ensamheten.
Mm.
Så finns det oftast ganska många hurtiga tips att man ska börja gå kurser och sånt där. Och det stämmer. Man behöver kanske göra saker på ställen där det finns människor. Men det första tipset måste alltid vara att kanske söka lite hjälp för de saker som är hindrande, som står i vägen för att man ska våga ge sig in i olika sociala sammanhang. För har man varit ensam en tid så brukar man liksom vara tungt påverkad av skam, av nedstämdhet, av bristande tilltro till min egen förmåga, jag har inget självförtroende i sociala sammanhang. Massa sådana där saker som gör att det blir helt omöjligt att få tipset så här, gå på en AV och mingla. Alltså det är jättesvårt om man också är väldigt blyg eller har social ångest på olika sätt. Så att ofta så behöver man hjälp när man har varit ensam ett litet tag, för att man är i ett ganska dåligt skick då. Så det blir liksom första tipset. Sen handlar det ju faktiskt om att sträcka sig ut i olika sociala arenor och fundera, vad finns det ställen där jag kan möta nya huvuden? Kanske både fysiskt i framtiden, men nu digitalt, där jag kan öka samvaro, öka meningsutbyten, öka lite umgänge och sådär. Och ett jättebra tips tycker jag, som jag brukar jobba med när jag jobbar med ensamma människor, är ju att engagera sig för andra. Det blir liksom flera flugor i en enda stor välbefinnande smäll.
Mm.
Att engagera sig i en frivillig organisation. För vi mår jättebra av att göra saker för andra. Och dessutom så kommer vi ju ut och iväg och vi kommer träffa människor.
Mm.
Både de som vi kanske hjälper just nu, om man står i soppkök eller hjälper till med att packa kläder eller sådär. Men man kommer ju också ha andra bredvid sig som gör det. Mm. Och det är tillfälle till lite samvaro och känsla att göra någonting gott. Det mår man bra av.
Mm. Härliga tips.
Ja.
Ja, men det tycker jag. Och så får vi helt enkelt tacka för oss.
Ja.
Och det här avsnittet.
Ja.
Tack för att du lyssnar på oss. Och för att ni som gör eller vill göra skickar in frågor.
Ja,
som
roligt.
Vi så gärna tar upp i avsnitten.
Ja, det är så roligt att ta upp de här frågorna. Vad är det vi ska prata om nästa gång så vi kan få lite riktade frågor till det? Vi har ju ett gäng frågor som är lite allmänna och lite en och annan som vi kanske kan använda. Men det skulle vara roligt med fler.
Ja, vi tänkte djupdyka i parrelationen. Och just det här med hur man känner konflikter och påfrestningar som kan komma från att liksom få ihop livspusslet.
Spännande ämne.
Så som sagt, hör av er om ni vill. Via Instagram kan ni DM oss relationellt_podcast eller min eller Annas separata Instagramkonton. Eller bara mejla.
Ja, då hörs vi igen i nästa vecka.
Det gör vi. Ta hand om er.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.